Hej, välkomna till vår podd Ha sig med sig. Dagens tema är scenskräck eller rampfeber. Hur är det att behöva gå ut på en scen och möta stor publik eller liten publik? Det ska vi samtala om idag, och vi vill säga från början att vi kommer inte prata om den ångest och rädsla som det är att prata inför folk, kanske på jobbet eller skolan, utan det här är den scenskräck som man har när man ska ut och leverera framför folk. Och idag kommer Gunnar vara med i vårt samtal, som nu ska få presentera lite mer om sig själv.
Ja, hej, jag heter Gunnar Malmqvist och jag är stylist och varit verksam som professionell stylist i hela mitt liv, kan man säga. Började på musikskolan redan när jag var tonåring. Och det här med scenskräck, det har ju följt mig under alla tider då. Jag glömmer aldrig första gången vi på musikskolan, vi skulle ha terminsprov. Och alla skulle lyssna på varandra, så fanns det då lärare som skulle bedöma oss. Och om min prestation var ungefär 20% av vad jag visste att jag kunde, det var fullständigt kaos. Det var min start, så att säga. Men sen har man då fått jobba med det problemet.
Får jag fråga dig där, Kiki, då, vad är det som gör att vi som individ i det läget, vi vet vår prestationsförmåga, men vi låter oss inte visa det i typ en sån situation? Vad händer med oss i de lägena?
Det är en stressreaktion. Här aktiverar ju stenålderskärnan totalt, trycker på alla larmknappar, och det är fullt drag i hela systemet, därför att vi har det här där främmande människor var ett hot för stenåldersmänniskan. Att sticka ut för mycket kunde vara ett hot också. Vi har någonting att vi ska vara väldigt lagom. Vi måste få tillhöra. Att gå ut på en scen, som jag tänker gjorde Gunnar, som cellist, och verkligen vara synlig, utsätta dig för alla de här människorna, plus att bli bedömd. Det är en oerhört stark stressreaktion.
Får jag bara fråga, är det vi idag pratar om, att ja, men det är för att vi vill bli älskade. Vad var det för typ av press du kände när du satt där inför lärare, medelever och så småningom även publik på scen?
Att bli bedömd, naturligtvis. Och naturligtvis så finns det ett stort mått av bekräftelseakt i det hela. Man vill bli omtyckt, helt enkelt. Och applåderna är ju otroligt viktiga att få ett gensvar.
Att bli bedömd, ja. Och där har ju, tror jag, det här med, du kan tänka på hur olika kanske det såg ut som att ni kände inför de här proven. Och allting kan man ju inte generalisera så att alla känner likadant, utan här kommer ju hela vårt bagage, hur vi tänker om oss själva, och vår egen självkänsla och självbild spelar ju roll. Men det är ju en väldigt utsatt situation. Har du tänkt i termer att du kunde känna hur stressen ökade i kroppen?
Det är så alltid, men man har ju en förberedelse, alltså man har ju förberett sig under väldigt lång tid i sitt övningsrum och tänkt in sig i situationen, så att man är väl preparerad inför en sån uppgift. Det kan ju, alltså det är vårt skydd, helt enkelt, från att få en fullständig blackout.
Vad skulle hända om du får en blackout?
Ja, det händer ju också, och speciellt om man spelar utan till och så plötsligt är det bara svart i huvudet. Då får man då lita på att det arbete man gjort tidigare, att det ska bära vidare så att man kan få fatt på sig själv igen. Det kan vara bråkdelen av en sekund som det är svart, men sen plötsligt kommer man in på spår igen. Det händer alla.
Det låter som en snabb beskrivning av att ha sig med sig.
Mm. Får jag ställa en fråga där? Du sa när du skulle in och bedömd, och din upplevelse var att du levererade bara 20% av vad du kunde. Är det en faktisk uppskattning? Alltså, är det det du tänker själv, eller är det någonting som den annan som hade hört dig spela samma stycke skulle säga, ja Gunnar, det där var bara 20%. Alltså, är det din sanning, eller var det så?
Det är min sanning naturligtvis, för jag jämför mig då med hur det känns att sitta i mitt lilla Emilia kammare och spela, och sen på den prestation jag gör. När jag sen får fysiska problem, stråken studsar på strängen, jag kan inte få kontakt med strängen. Ja, intonationen, alltså renhetsspelet försvinner. Ja, det är mycket som händer alltså, som man inte kan behärska själv riktigt. Det där avtar ju vart efter man med vana naturligtvis. Men det ständiga skräcken är också när man har en respekt för någon som ska lyssna. Man, alltså någon mästare som man vill så gärna, inte imponera men i alla fall visa vad man duger till. Då kommer det här stresspåslaget. Det kan bli oerhört jobbigt.
Du har studerat utanför Sverige också.
Jag var elev på Mozarteum i Salzburg för den stora maestron Antonio Janigro i hans mästarklass. Och då var det just det här att man skulle spela inför alla andra elever. För det var ju offentliga, alltså det kallas ju för masterclass. Och då, då sitter alla och lyssnar på varann. Mm. Och det är oerhört lärorikt att höra varann och liksom förstå. Det är inte bara min undervisning utan det är andras undervisning som man kan ta till sig utav.
Kan man då, om jag går tillbaka till när du började på Akis, som jag tror ni kallar det, när du var 17-18 år. Den utsattheten som du kände press utav då. Och så har du en kanske historia på 10, 12, 15 år. Och så hamnar du i Mozarteum på en helt annan nivå. Du har fått mycket med dig på resan, men den pressen och det du utsätts för i Salzburg då, hur kan du jämföra, den mellan Akispressen och...
Absolut, därför att under resans gång så hade jag ju då, dels hade jag haft många terminsprov och de blev ju alltså bättre och bättre, min prestation blev ju bättre och bättre. Och sen så flyttade jag till Göteborg och gick för Guido Vecchi där nere, och där fick jag möjlighet att spela då Saxellokonsert med skolorkestern. Så det, då, redan då blev jag ju preparerad för den här stora, ska säga, stora konserttillfällena. Och, men sen kan man ju inte hjälpa det att min stora dröm var ju att gå för denna maestro, Antonio Janigro, som var en av de absolut största cellisterna under sin tid. Och då blir man ju, ja, man blir ju ett underläge på något sätt, eller gör sig själv till ett underläge. Kanske löjligt, men så var det för mig.
Måste ställa frågan. Jag tänker om man har kommit så långt och är så duktig med sitt instrument och får tillfälle att studera under en sån stor mästare. Alltså, du säger att underläge, ja det kan jag förstå om du bara jämför med honom. Men tänk på alla som sliter och släpar med att lära sig celler runt om i världen. Och där satt du som en lärjunge eller vad det kallas för, elev. Alltså hur många kom till den positionen och få undervisning av honom?
Ja, det är ju ett axplock. Det är ju ett väldigt liten del av den totala mängden cellospelare eller cellister, naturligtvis.
Intressant fråga. När man i sin egen rädsla eller vad man ska säga, utsatthet, gör sig själv liten. Det var bra fråga att inse sin storhet på något sätt i det här. Mm. Men för att återgå just då till den här känslan av rädsla och skräck, för att just det här att kliva ut på en scen och där sitter kanske på främsta raden, en av de där som du känner sån respekt och rädsla inför, påverkar det din, ja, vi kallar det scenskräck just då?
Det var intressant att du frågade, för att det kan räcka med att jag inbillar mig att den personen kanske kommer. Även om han inte kommer, så blir jag pressad.
Mm.
Vissa personer som jag kanske, av olika skäl, kanske att de är oerhört framstående, eller också någon som är ganska elak egentligen, som man kan känna sig ansatt för. Och den stora belastningen, det vet jag att man har hört kollegor beskriva, när man kommer in och ska spela med orkester, så är det oftast ett förspel som orkester spelar innan man själv ska komma på. Och den tiden innan man själv ska börja spela, när man funderar på hur var det egentligen, hur börjar det här egentligen, och ja, det blir ett visst stress på slag, kan man säga.
Mm. Alltså det är ju stress vi pratar om. När jag, mottagningen jag hade i Stockholm i många år, jag hade en del både musiker och skådespelare som gick där, och jag hade en artist som turnerade rätt så mycket, som hade sån panikångest att ja, det var ibland ut och kräkas precis innan man skulle ut på scenen, och beta blockerare används ju flitigt av väldigt många. Men också många beskriver att när det väl den där första tonen, eller när man börjar spela på instrumentet och första tonerna där, att då kan det hända något, att det på något sätt, då är man i sig själv igen, och sen bara kör man. Vad säger du om det?
Det där var ju på pricken, för att idag, efter så många år då, så när jag går in i de här situationerna nu, så är jag väldigt nervös inför. När jag väl finns på plats, då är situationen en annan, då börjar jag jobba. Jag börjar arbeta då, och då tränger jag bort alla såna här stresskänslor, utan då försöker jag då bara samla mig och göra fel. Ja, det där var intressant när jag, med fel. Det var nämligen, det visar sig att när man får göra ett fel, det som inte får hända, så går det mycket bättre sen. Och det här finns ett exempel på en, jag tror det var Walter Gieseking som upptäckte det här, att han spelade fel någon gång, och så gick det ju fantastiskt bra sen. Och då började han sätta det där i system. Han spelade det avsiktligt fel, för då blev konserten fantastisk sen. Det är ett spel på något sätt i hjärnan.
Han hade avdramatiserat det hela. Mm. Ja, det är också ett sätt att möta skräcken.
Gjorde du det någon gång? Spela något avsiktligt fel för att släppa?
Nej, det har jag inte. Jag har gjort med en fel bil ändå.
För att ställa en fråga. Du har spelat inför stora församlingar,
ja.
Till små. Vad blir man mest nervös att ställa sig för?
Jag tror anspänningen, alltså, för att jag har ju mina krav på mig själv, hur jag vill att det ska låta på en konsert. Så egentligen är det lika jobbigt att spela, kanske ännu mer jobbigt att spela för färre än för, det blir personligt på något sätt. Och jag glömmer aldrig en konsert jag gjorde långt upp i Norrland, 4 stycken i församlingen, och jag tänkte liksom att de här kommer väl bara för att de är artiga på något sätt. Och så kom en dam fram efteråt och sa, det här var min dag. Det var det mest fantastiska hon har upplevt.
Mm.
Så det värmer. Det värmer verkligen. Och så känner man att det var ändå värt det här, de här timmarna i övningsrummet.
Så övning på något sätt har varit din strategi att få ner scenskräcken, att känna sig väl förberedd?
Absolut. För att i den psykologiska förberedelsen så har det hänt också att när jag haft riktigt stora konserter, att jag då haft mardrömmar. Och i mardrömmen så har jag ju naturligtvis misslyckats.
Mm.
Alltså jag har redan gjort det här misslyckandet. Och sen är det då att försöka undvika det misslyckandet. Det är ett ganska intressant spel som händer inom i den mentala biten.
Har du satt någonting i system för att kunna möta den här scenskräcken, att eliminera den, eller är den kanske till viss del nödvändig för att höja liksom prestation i tillfället.
Ja, nu blir man lite grann det här med konst och det här födandet. Alltså det är ju en smärta i hela processen. Alltså att förbereda sig, man jobbar och jobbar och jobbar för att det ska bli så, alltså slipar och slipar för att det ska bli så bra som möjligt. Sen är det värsta att man blir ju aldrig nöjd. Men det, alltså, det finns en skillnad på min upplevelse ifrån där jag sitter och spelar och publikens upplevelse. Jag vet många som har sagt att när jag har känt mig väldigt utsatt så har folk sagt, jag märktes inte ett spår. Du verkar hur säker som helst. Och jag förstår ingenting. Så kan det vara.
Är det någonting typiskt i du som kommer i kontakt med människor som Kiki, som hamnar i de där situationerna? Är det någonting, är det så det uttrycker sig alltså? Har det hänt att, jaha, nu dyker det upp för mig förresten. Där finns ju sufflösen. Sufflösen fyller väl en funktion för skådespelande?
För skådespelare, ja. Men inte för musiker, artister, nej, sångare.
Nej, just det. Operasångare möjligen.
Ja. Däremot så kan jag ju tänka så här att jag har pratat med väldigt många som egentligen är väldigt blyga människor. Men som då har kommit på att man är bra på att skriva musik eller sjunga. Eller utmaningen att stå på en scen. Och det för en del det här att man älskar att göra det. Men man kan ha ändå total scenskräck. Och första gången jag hörde någon prata om det här, det var när jag var liten. Och Hjördis Pettersson som var en stor aktris på 40-50 en bit in på 60-talet var en väldigt god vän till familjen och min tant Hjördis. Så hon bodde hos oss alltid några veckor varje år. Vi hade ett hotell i Trosa på den tiden. Och jag vet att jag hörde henne berätta om scenskräck. Att det var lika fasansfullt varje kväll hon skulle ut på Dramaten och ställa sig på scen. Att det gick inte över. Men sen så fort hon hade sagt liksom första ordet, då släppte det. Men hon satt där och beklagade sig inför pappa och mig och min styrmor att varför går det inte över den här scenskräcken?
Det här aktualiserar ju hos mig lite grann just det här att, hur ska jag säga, ska vi bejaka de här känslorna? Ska vi ta dem till oss och låta dem bli en del av oss? Istället för att försöka hålla dem ifrån oss. Eskalerar det om vi krampaktigt försöker slå det ifrån oss. I form av, ja, om det nu är betablockerare eller vad det kan vara.
Alltså, nu vet vi ju mycket mer hur hjärnan fungerar och vi har ju trott att vi har kunnat gå i terapi, intellektualisera kring det här och förstå på olika, men ju mer den här neuropsykologiska forskningen visar att vi har den här primitiva stelnådes hjärnans reaktioner och när vi utsätter oss för sånt som vår stelnådes hjärna tycker att det här är farligt och försöker larma, men herregud Gud, du ska väl inte ut på scen framför de här okända människorna och göra något liksom. Där stenåt bara säger du dum i hela jävla huvudet och trycker på alla larmknappar liksom. Mm. Och det här vet vi då att det är bara en kraftig stressreaktion som man då kan bemöta på olika sätt. Genom att förbereda sig. Ja, det är klart beta-blockerat tar ner stressen. Men också lite som du säger, Karin, att man kan acceptera att jehapp, det här tycker min stenåldersgärna är förfärligt farligt. Mm. Och då vill jag återkomma till att man kan försöka bara säga, ja, jag lilla vän där uppe som försöker skydda mig i alla lägen. Mm. Jag ska faktiskt ut och spela lite cella här nu. Liksom. Jag ska inte ställa mig för en arkebuseringspatrull.
Det här var intressant för dig. Jag kommer att tänka på hur det känns. Den kanske största belastningen vi har, det är att sitta och spela en hel sån här backseat 20 minuter ensam på scen och spela allting utan till. Och det är ganska komplicerade notbilder och så vidare. Och varje gång jag har gjort det så har jag känt att aldrig mer. Vad gör jag dagen efter? Sitter och övar för nästa konsert. Det är lustigt, men det är någon sorts gift som man har. Att hela tiden vilja komma tillbaka.
Beskriv, vad är det då som gör det här? Är det att man har klarat av utmaningen och så vill man pröva sig själv igen? Alltså, vad är det för känsla och mekanismer där?
Alltså, för mig är det naturligtvis i första hand då kärleken till musiken. Alltså, ja. Det är ju det mest fantastiska musik, tycker jag, man kan göra. Just Bachs solosviter. Men sen visst är det en drift, alltså att hela tiden liksom komma igen och ja, glömma det gamla och gå vidare. Det är viktigt, tror jag.
Vad är det gamla, Gunnar? Nu
ja, den konsert man har gjort och den som kanske inte var i mina ögon eller öron så lyckat som jag hade önskat.
Okej. Okay. Och då är ju det här att återigen... och då har du någonsin spelat i dina öron en perfekt konsert?
Jag tror inte det.
Nej, just det.
Mm. Det kanske är meningen att det inte ska vara perfekt. Och jag tänker just det att göra om det man aldrig skulle göra hela sitt liv. Fråga Vasaloppsåkarna som tar sig i mål. De här som kommer, inte de 100 första kanske, men sen aldrig mer.
Det har jag sagt efter varje förlossning också, kan jag säga.
Ja, ja. Och likväl då så hittar man motivation. Då kanske ibland en längtan till och med efter att få göra om detta hemska. Jag vet inte, jag förstår mig inte på riktigt vad det är man... Men det är ett sätt att hantera också naturligtvis. Mm. Att göra om det.
Kan det inte bli så, jag blir så fascinerad av människor som verkligen kan någonting så exceptionellt mycket och bra som du kan, Gunna, med din cello. Drivs man av också det här att inte vara nöjd, att man hela tiden tänker att man kan liksom förfina sitt kunnande mer och mer. Alltså, är det en sorts längtan efter att bli lika duktig som den här, så här snubben där nere med din, han som lärde, alltså, har man kvar den liksom drömmen och längtan att bli lika bra som de absolut bästa?
Ja, det är klart att man jämför sig hela tiden med kollegor och så vidare, och det här är också ett särskilt jobbigt ämne just för att i och med inspelningsindustrin som har kommit då, där allting är perfekt. Och då inbillar man sig lätt att det alltid kommer att låta så som det gör på skivorna, på CD-skivorna. Vilket naturligtvis inte gör, för vi är ju ändå människor, vi är inte maskiner. Men det här är ett problem faktiskt, att man då klassar ner sig själv kanske för att man jämför sig med de allra finaste inspelningarna. Mm. Det är så.
Men där känner jag, det känns lite grann som nutidsmänniskans gissel. Jag menar, en inspelning där du kan sitta efteråt och redigera och finputsa plus icke-närvaron på något sätt, det tar ju bort en dimension i både musik och framförande. Och den erfarenheten har jag med mig, att sitta på en konsert och uppleva musiken. Går inte att jämföra med att lyssna på en inspelning.
Det är sant, för att egentligen så, om man tittar lite grann på vad musik och konst egentligen är, så är det ju en form av kommunikation mellan människor. För att publiken är inte passiv, utan den är verkligen aktiv i högsta grad. Och det är väl det som uppstår just på en konsert. Och det kan ju, det finns en spänning också, för det kan ju alltid hända någonting. Det finns, alltså man kan faktiskt, det kan bli fel. Och ingen vill att det ska bli fel, men ändå kan det uppstå vissa saker. De flesta felen märker man aldrig. Det är bara exekutören som märker att det blir någonting, för att man har det så i sig.
Jag tänker, jag skulle nog aldrig hört om du hade spelat fel. Men jag tänker det är mer publik som kan musiken på ett annat sätt som kommer. Men min fråga är lite grann så här, med din scenskräck som jag vet att du har, vad gjorde du för knep och knåp förutom att förbereda dig väl? Gjorde du liksom något magiskt tänkande? Hade några amuletter eller stenar? Eller något? Alltså, kom du på dig själv att du gjorde eller hade med dig grejer för att det skulle funka?
Det är lustigt för att under en viss period så märkte jag hur jag... Man är oftast väldigt trött på dagen innan. Man gäspar, man vill helst lägga sig och vila en stund innan. Då anspänningen är total. Och sen när man väl går in och så pumpar man på all energi man har. Och då töms jag. Plötsligt blir det bara liksom... Jag har ingen ork liksom efter första, ska jag säga, första takterna nästan. Då kom jag på det att jag började på att stoppa i mig druvsocker. Mm. För att ha en kick liksom. Jag vet att en del äter chokladbitar, chokladkakor. För att få igång det här. För man behöver mycket energi just i starten. Och det har varit en hjälp för mig. Och det kanske är också det att jag vet att jag har tagit druvsocker till hjälp. Och då blir det en psykologisk hjälp också. I avlastningen.
Alltså ursäkta, jag försöker se det här. Ändå man har ju sett konserter. Men jag har aldrig sett att någon grabbar upp en grabbnäve choklad eller druvsocker och stopp. Hur lyckas man göra det under en konsert?
Nej, inte under en konsert, man gör det efter konserten.
Före
konserten. Före innan man går in.
Okej, okay. Jag fick en heder så liksom en bil framåt.
Nej, det finns en viss etik i vårt skrå också.
Mm. Så innan så är du pumpa upp sig med lite socker. Men har du gjort något annat typ magiskt tänkande liksom att du...
Ett litet tips, ett råd sådär. Vad kan man tänka på inför?
Alltså jag vet inte, men det finns säkert, för idrottsmännen har ju en fördel för att de blir oftast, får hjälp med den mentala biten. Oftast med psykologer som är specialister på att tänka på den här extrema belastningen. Och jag vet att många utav framstående idrottsmän, de ska lära sig att inte tänka när de gör saker. Det ska, tänka gör man när man tränar. Men när man väl står inför den situationen då ska man inte tänka ut, utan det ska bara utföras.
Mm.
Den sidan tror jag inte vi kan ta till, för man måste vara i högsta grad närvarande i allt eftersom det är konst och musik och tjänster vi pratar om. Men jag kan sakna att vi inte har mera utforskad psykologi och hjälp i vårt jobb. Att hitta de mentala rummen kanske, där man kan gå in och få trygghet.
Och då tänker jag lära sig hur vår hjärna, vårt nervsystem fungerar och lite tricks i det här. Och då är det återigen det här begreppet mental närvaro, att vara här och nu, som är en broms när stresssystemet skenar. Men det är ju väldigt utsatt yrke.
Ja. Sen är det ju så också att man spelar inte bara solo i alla lägen. Det finns ju faktiskt ganska många som kan leva på det sättet. Men de allra flesta framstående musikerna måste ändå och vill gärna spela orkester. Och då är ju inte belastningen riktigt så stor. Men där finns också en konkurrenssituation kollegorna emellan då. Så att det finns, jag vet exempel på folk som inte klarar av utan beta-blockerare ens att sitta i orkester på konserterna.
Ett tufft jobb valde du när en gång i tiden för många år sedan att bli cellist. Jag tänker innan vi avrundar. Vad är det att vara cellist, Gunnar?
Alltså det var så här att när jag... Det gick lite upp och ner med mitt spel när jag var riktigt liten. Jag blev väldigt entusiasmerad när jag lyssnade på andra musiker och övade. Men så gick det över ett tag, så var det fotboll och det var lite annat. Sen när jag var jag tror jag var 15 år, då fick jag möta och spela stråkartett med några elever från, jag kom ifrån Eskilstuna och det var på musikskolan då där. Och då fick jag en sån fantastisk emotionell upplevelse om vad musik kan betyda för mig. Och sen som ska säga en present på vägen, så blev det då erbjuden att åka till England på en resa, den kvartetten. Så att det var ju så här, alltså vi satt ju på café och pratade musik och musik och musik. Och vi spelade över och vår lärare var ju entusiastisk. Och det här var tändväskan för mig. Jag gick ju då på gymnasiet, vanligt gymnasiet, skulle bli ingenjör egentligen, vad jag tänkte. Men då bestämde jag mig för, gråtandes över cellon, att jag måste få göra det här. Och det var starten, och sen gick det ganska fort. På ett halvår så var jag inne på musikhögskolan.
Oj. Det tänker jag fort. Har du ångrat dig någon gång i tanke på att vi har ett tema scenskräck idag och du har utsatt dig själv? Du är ju också lite årsrik, kan jag avslöja för de som inte ser oss. Och jag tänker, det är rätt så många år och det är väldigt många framträdande med hög puls, starka stressreaktioner. Har du ångrat det här? Du har utsatt dig för alla dessa gånger på scen. Har det varit värt det?
Ja, men jag nämnde ju det här skrået. Alltså man på något sätt så jämför man sig och känner en samhörighet med alla. För det är ju alla i den situationen. Och inte minst när man ska söka efter ett jobb då och ska genomgå då en provspelning. Som är kanske det värsta utav allt när det gäller just stresspåslag. Man blir ett nummer. Man spelar bakom en scen, man vet inte vilka som lyssnar.
Bakom en skärm.
Bakom en skärm. Mm. Det är väldigt hemligt. Och dessutom så väntar man bara på det här. Tack. Alltså hur långt får man spela? Det är jobbigt. Men det är lika jobbigt för alla. Mm.
Men just den här frågan som Kiki ställde. Har det varit värt det? Den scenskräck. Har det förstört ditt liv eller har det burit framåt för dig?
Ja, jag upplever att det har burit framåt verkligen och jag ångrar inte vedermödan att gå igenom den här skärselden som är ofta när det är stora konserter.
Mm. Så det är inte ingenjören Gunnar som sitter framför oss utan det är cellisten Gunnar. Tror du det varit någon skillnad? Hade livet sett väldigt annorlunda ut om du... Hade vi suttit här vi tre idag om du varit ingenjör?
Ja, då hade jag haft en månadslön hela livet. Inte känt kanske samma ekonomiska stress som det många gånger är att vara musiker. Speciellt om man arbetar som jag gjort under vissa tider. Som frilansande musiker.
Vi tackar Gunnar för att du var här idag och berättade om dina upplevelser. Och som vi brukar säga, kom gärna med frågor. Maila in frågor till oss på gmail.com. Nu ser jag inte ens lärt mig det. Vi ser fram emot att träffas nästa lördag. Tack för att ni har lyssnat.
Och tack.
Tack, hej då.
Hej då.
Hej.